A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Framgångsfaktorer och misstag i hälsoarbetet. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Alla vill jobba med hälsa, men det är inte alla som lyckas. Och idag ska vi prata om både fallgropar och framgångsfaktorer och framtidsspana lite grann. Och vem bättre att göra det med än vår samarbetspartner Twitch Health och Fredrik Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket. Tjena.
Det är tredje gången du är här, så vi måste nästan ha en liten fanfar.
Vackert.
Ja, men det är ju för att vi fortsätter samarbeta med, vilket känns jätteroligt.
Ja, verkligen. Mycket kul. Tack för det.
Ja, tack själv. Du eller ni, jag vet inte exakt vem som är författaren, men i ert senaste blogginlägg skriver ni att hälsosamma organisationer skapas inte av en slump. Och det får man ju att tänka på Ingmar Stenmark som sa någon gång, han fick frågan om, ja, hur var det nu igen? Han sa i alla fall att det här med att man blir bra, det ju mer jag tränar desto bättre blir jag, så skrattade alla. Och är det kanske samma sak med hälsoarbete, eller vad säger du, Fredrik?
Ja, nej, men det tror jag ligger mycket i det. Han sa väl något att det var att ju mer jag tränade, desto mer tur har jag.
Ja, så var det. Tack.
Så var det. Så det var väl, han var väl lite så här smått norrländsk grinig då på någon reporter där som kanske inte värdesatt hans ansträngningar. Men jag tror att det ligger ganska mycket i det i hälsoarbete också, att det är svårt att vara perfekt från början. Men man får liksom välja väg och träna på det och lära sig helt enkelt av sina misstag.
Och vara ihärdig och fortsätta på den väg man har slagit in på kanske?
Ja, verkligen. Där får vi ofta frågor så här, om vi gör ett hälsoprojekt, kommer effekterna alltid att kvarstå då?
Oj!
Tyvärr så har vi inget sånt vaccin som vi kan skjuta in i medarbetarna, och inget sånt piller heller.
Kanske utan tur det.
Ja, men det är lite tur det. Men jag ser till om vi ordnar ett sånt.
Ja, det blir spännande. Då tar vi ett specialavsnitt av det. Ja. Men det här blogginlägget som jag refererar till, det handlar hur som helst om tre framgångsfaktorer. Och det är lite intressant då, om man kokar ner det som ni gör hela dagarna och som många av oss också håller på med delvis om dagarna. Så ja, det är väldigt komplext och stort och ibland svårt och ofta kul. Men om man då kokar ner till de här tre framgångsfaktorerna som ni skriver, då är det dels sätta ett tydligt mål för hälsoarbetet, att förankra och kommunicera i hela organisationen och att börja med ledningen. Och jag tänker att vi skulle kunna ta de punkterna faktiskt och prata lite om dem. För när man läser då eller hör sätta ett tydligt mål, så verkar ju nästan löjligt. Ska man behöva prata om det? Men uppenbarligen behöver man det, så.
Ja, definitivt. Det är vår upplevelse i vart fall att det är ganska många organisationer som man faktiskt har ett mål i någon arbetsmiljöpolicy, men ett så är målet oftast inte känt i organisationen. Två så saknar målet koppling till verksamhetens övergripande mål. Och då skjuter det lite snett på varför man egentligen satsar på hälsa. För hälsa och välbefinnande är ju, som vi ser på det, en förutsättning för att kunna prestera på arbetet och såklart också på fritiden. Men verksamhetens övergripande mål är ju att generera någon form av värde, oavsett vilken verksamhet man då har.
Just det. Så att, får ni många som kommer till er och säger så här: hej, hej, vi skulle vilja köpa en liten aktivitet här för vi jobbar ju med hälsa. Och så får ni ställa alla de här svåra frågorna om, jaha, men varför gör ni det då?
Ja, det får vi väldigt, väldigt många gånger. Den att ställa fem varför är väl en väldigt klassiker. Så det är typiskt, ta ett exempel som många svenska företag köper ju hälsoundersökningar.
Just det.
Säger så här, vi vill köpa hälsoundersökningar och så svarar vi varför då? Eller vad intressant, vad vill ni uppnå med det? Och då brukar inte svaret vara särskilt tydligt. Man kanske svarar, det var länge sedan nu. Det är liksom, de vill ha det. Så att det är ganska viktigt att gå till botten med vad man vill uppnå med de aktiviteterna som man driver.
Men då tänker jag också så här, nu kan vi ju raljera kring det faktum att människor kastar sig in i saker utan att ha mål. Men om jag rannsakar mig själv och sådär, så det är väl lite så i vardagen att vi springer fort och det är mycket som ska göras. Och ibland vet man inte riktigt varför man springer dit man springer. Och då kan jag tänka mig att det är värdefullt att ha en partner som är där, som inte bara ställer frågan, för det kan vem som helst göra i och för sig. Fast många säkert glömmer det. Men också som kan hantera svaret och sen ta den vidare med nya frågor. För jag antar att det är så man börjar många gånger när man jobbar med er till exempel.
Ja, på ett vis är det ju, kan du dra en parallell till det, när vi skulle ta fram en ny kommunikationsstrategi i Twitch. Och jag ville bara ha egentligen en ny webbsida. Och sen var ju då de här konsulterna, tyckte jag, ganska jobbiga. För det var exakt samma sak det här. Jag var den som frågade efter en hälsoundersökning, fast jag frågade om en webbsida. Och då sa de så här: okej, vad är bolagets DNA, vad är bolagets värderingar och så vidare och så vidare. Det här var 10 år sedan. Kunde inte svara på frågan. Kunde inte koka ner det. Och då sa de, okej, då måste vi få sätta oss ner och ta reda på det.
Och det är ju sånt jag jobbar med, så jag känner igen det du beskriver jättemycket.
Ja, men eller hur? Så jag tror inte det är något som är specifikt för liksom hälsobranschen eller företagshälsovård eller företagshälsa överhuvudtaget. Utan det är nog som du säger, ett symptom av tiden som vi lever i, att det är ganska bråttom helt enkelt med, och man har lite tid.
Och ibland så sköter man sitt kommunikationsarbete internt, ibland sköter man hälsoarbetet internt. Men jag tror att just en fördel att ha en extern partner kan vara det här att de besvärliga frågorna, det är lättare att både ställa dem och faktiskt få upp dem på agendan när de kommer in den vägen. Håller du med mig om det, Fredrik?
Ja, helt klart. Det var ju väldigt logiskt för mig och som köpare i det fallet att inse att det här är en relevant fråga. Det här är någonting vi behöver landa först innan vi överhuvudtaget vet vad vi ska kommunicera. Vi hade inte ett tydligt mål helt enkelt för det arbetet som vi skulle göra då. Så att det var jag, uppskattade jag mycket hos den partnern.
Den andra framgångsfaktorn som vi pratade om här i inlägget, det är ju då att förankra och kommunicera i hela organisationen. Det är ju också en väldigt stor fråga, för jag menar, om man inte brukar förankra saker och om man inte kommunicerar bra, då är ju det en rätt svår uppgift. Hur brukar det vara med dem ni jobbar med, och ja, vilka fallgropar och misstag inom den punkten stöter ni på?
Ja, misstag inom kommunikation är en klassiker, är att man lägger ut en blänkare på intranätet.
Nu är det klart.
Så säger man, vi har skickat ut informationen. Jag tror att det var Claes Hallberg, han kör lite så här halv stand-up och föreläsningar. Han sa att det är inte informationen som ska ut, den ska ju in i huvudet på folk. Och det ligger ganska mycket i det. Så det är väl ett klassiskt misstag. Ett annat hänger egentligen ihop med den tredje punkten som du nämnde, med förankring hos ledningen och cheferna. Och det är att man går ut med informationen, man bedriver aktivitet och sen så dyker inte cheferna upp på den aktiviteten. Och det kommunicerar också. Det är inte liksom en verbal kommunikation, men det är en tydlig signal och en kommunikation i organisationen att den aktiviteten är inte prioriterad. Så att det är ett ganska vanligt misstag också.
Och om man då pratar om önskade effekter och ledningen eller chefen, någon chef i alla fall, inte dyker upp och den signalen inte finns, vad kan man förvänta sig om effekterna då?
Ja, såklart.
Det är en väldigt tydlig signal. Jag tänker på, ja, var ska vi fortsätta?
Jo, men allt det här är ju jättespännande. Jag skulle gärna höra dig berätta lite, Fredrik, hur... Alltså, om du kan bjuda på just fallgropar och misstag som många går i, så tror jag att våra lyssnare kan lära sig jättemycket av det.
Som vi lär oftast bäst av just misstagen och liksom, ja, vad kunde man gjort liksom istället. Och vi kommer säkert tillbaka till de här tre punkterna, men det finns ju flera bottnar i det, så att säga.
Jo, men för jag tänker det här med mål. Jag tror väldigt många som lyssnar kan känna igen sig i det här, att det finns enstaka aktiviteter. Att man, jag tycker det är vanligt att folk säger, eller representanter för företag säger, vi jobbar med hälsa, vi är så medvetna. Ja, och så handlar det om, som vi brukar raljera kring då, att man har någon slags träningsaktivitet ibland på luncherna och att man gärna sponsrar någon lopp och så. Men liksom, hur tar man sig från det till nästa steg då? Vad är smartast? För det behöver ju inte vara dåligt att man gör sådana saker.
Ja, verkligen inte.
Ska man liksom börja med att hitta sitt varför kopplat till den aktiviteten? Eller ska man bara ha ett blankt papper och försöka titta på företagets eget syfte?
Jag tror så här, att det här handlar ju om respekt för varje företags unika situation och prioriteringar och tid. Så finns det såklart ett optimalt scenario om man rensar bort allt annat som påverkar organisationen. Tyvärr så är ju inte det verkligheten. Så jag tror man behöver utgå från verkligheten såklart och se vilka andra prioriteringar har man för tillfället. Och sen så kan man göra vissa saker här och nu. Och sen så kan man göra vissa saker på lite längre sikt. Men för att svara på din fråga där, så tror jag igen då att målsättningen behöver ha, givet det jag sagt med respekt för tid och så vidare, att målsättningen behöver ha en koppling till verksamhetens övergripande mål. Det vill säga, man behöver fundera över varför jobbar vi med hälsa och hur bidrar hälsoarbetet i så fall till att vi når våra övergripande mål i verksamheten. Och det kan också vara konkretiserade mål som ibland ligger på, om man kallar det HR-mål till exempel, att attrahera och behålla talanger. Hur påverkar hälsoarbetet det? Hur påverkar det produktivitet? Hur påverkar det hållbar prestation hos medarbetarna? Och det har ju i sig bäring såklart på verksamhetens övergripande mål och möjlighet att prestera. Den kopplingen är viktig. Och det kan man också se i organisationer som har jobbat med hälsa uthålligt under lång tid. Att man har en koppling till verksamhetens övergripande mål. För då blir det såklart givet enkelt att försvara hälsoarbetet. Om man ser det bidraget. Är det någonting som ligger utan, så blir det nice to have. Och sen så kan man ta bort det såklart, det arbetet.
Jag tänker också där att har man identifierat det, så blir det också tydligt vad vi behöver fokusera på. Och där tänker jag att man kommer till det här med att man i många stora organisationer känner att vi kan rodda det här själva. Men oftast är ju inte kompetensen, om man har, jag vet inte vilken verksamhet vi ska ta, så är ju inte det att vara experter på insatser för hälsa. Man kan ju, om man jobbar med det, bli experter på vad hälsa är hos oss. Men man kan ju inse också att wow, då behöver vi faktiskt ta hjälp med det här. Och där tänker jag nog att väldigt många sitter med en känsla och rent liksom begreppsmässigt pratar om att ha leverantörer för hälsa. Lite som att man har leverantörer av kontorsmaterial. Och förväntan då är ju inte att de hör av sig och bara, oj, nu känner vi av att ni kommer behöva fler såna här grejer, utan det man beställer och får. Och då tänker jag att det som jag vet att du och jag ofta pratar om är just att vi vill komma till ett partnerskap där jag jobbar med en hälsopartner som ser våra behov och möjligheter och utmaningar. Och kan vara liksom en lite som man pratar om i andra sammanhang, liksom en trusted business partner, lite så att säga, okej, vi ser att ni ska omorganisera, då tror vi att ni kan behöva det här. Hur kan man gå från leverantör till partnerskap, tycker du?
Mycket bra fråga.
Tack.
jag tänker så här att partner och leverantör, det är lite av ett förhållningssätt. Så i grunden tror jag att man behöver från respektive håll, så här, både leverantörpartner och den köpande kunden behöver identifiera vad man har för gemensam värdegrund och långsiktiga ambitioner och gemensamma mål. Och sen så lita på den relationen och bygga den under längre tid. För det du är inne på då, det handlar ju om att den partner som man jobbar med behöver ju då lära sig, vara nyfiken och sätta sig in i kundens verksamhet. Så att man faktiskt vet vilka insatser som är rätt vid var tid. Och kunden, köpande kunden, behöver lita på att leverantören finns där för, för liksom kundens bästa och det gemensamma bästa. Så tilliten tror jag är extremt viktig. Och sen finns det ett antal olika saker då som såklart bygger tillit i det. I grunden så handlar det väl om att man har liksom samma syn på människor. I grundläggande värderingar. Men också att man sätter upp själva avtalen och rapporter och så vidare. Så att de är transparenta och tydliga. Att kunden vet att vi får, det här är vad vi får. Det här är det värde vi får. Och det här är tydligt det vi betalar. Och då kan man ju bygga tilliten att det är ingen som är där för att sko sig på den andras bekostnad, utan man vill uppnå ett bra resultat i slutändan.
Så är det väl ofta när man jobbar långsiktigt, att då går det inte att vara kortsiktig, för att då kommer det att falla för eller senare om, jag menar, om en tjänst är för dyr eller inte levererar bra resultat, så då slutar man köpa den.
Ja, ja.
Men kanske också om jag tänker den som beställer inte kan leverera förutsättningarna för att då leverantörens partner ska kunna leverera. Ja, att man inte släpper in eller bjuder in till det här tillitsfulla till exempel. Ja, jag vet inte.
Nej, det är klart, det går ju två håll, men vi kommer också in på det här med lite på proaktivitet. Jag skulle ju önska till exempel om jag hade en hälsopartner, typ företagshälsovård eller någonting, att man är just proaktiva och kommer och liksom, okej, ni är ju i den här branschen och nu kommer den här lagstiftningen och vi har tänkt på er verksamhet och vill hjälpa er med det här. Och här tror jag att många sitter med en frustration och känner att det är inte riktigt så här vi känner att det funkar med vår partner. Hur ser du på det där ute?
Ja, jag tycker jag ser samma sak, och det ligger nog i det här, om man har ett, ska vi säga, ett gammalt synsätt på kundleverantör, att kunden är den som ska köpa och beställa, ungefär som man går in i en matbutik och plockar varor av tusentals olika produkter, så förväntas ju kunden veta det. Men samtidigt är kunden sällan då, apropå tid igen, så har kundens beställare har inte möjlighet att vara expert inom ett nischat område, och därför så blir det svårt att veta vad som finns runt hörnet, vad som finns på marknaden, hur ser framtiden ut. Och då blir det, går liksom i stöpet helt enkelt kundleverantörsrelationen.
För det har vi också pratat om, att kännedomen om vilka som finns som går att ta hjälp av. Visst har du har dragit det någonstans, liksom, någon liksom kartläggning på det, att man har inte riktigt bilden av vad som finns. Alltså det finns ju jättemånga, om du frågar vilka som jobbar med hälsa, herregud, det är en hel... alla räcker upp handen på det. Men som är hälsoleverantörer, att kunskapen om den marknaden, hur är den?
Ja, när vi har gjort intervjuer och enkätstudier, vi gjorde en ganska massiv omvärldsbevakning inför vi tog fram en ny varumärkesplattform här ganska nyligen. Och paketerade om vårt erbjudande. Och då visade de intervjuerna att om man tittar på den typiska beställaren som kanske är HR-chef eller HR-BP eller någonting liknande i en organisation, så har man ofta bra koll på företag inom konsumentledet. Till exempel gym dit var man går, eller spa-anläggningar. Som man köper själv som privatperson. Men när det gäller leverantörer inom företagshälsa, business to business, så har man i princip koll på de tre största aktörerna i Sverige, och det är allt. Kanske någon till, men med få undantag helt enkelt. Så att helt klart så är det ju så att det finns ett glapp där, att den köpande kunden skulle förstås kunna öka sin beställarkompetens, men sen så kan ju hela hälsomarknaden också bli tydligare med vad man erbjuder och jobba tydligare på det sättet.
Men jag tänker, för att jag rör mig inte i den här världen varje dag, och jag är säker på att en del av våra lyssnare gör det inte heller. Vad är det liksom för klassiska tjänster då som man är van att förvänta sig att hitta hos en till exempel företagshälsovård? Och vad förutom det tycker du att man bör efterfråga hos både beställare och leverantörer?
Det är en ganska klassisk fråga. Om man säger så här, om man frågar ett företag så här, vad vill ni köpa för någonting? Då kommer de bara berätta tjänster som de själva känner till. Och de tjänsterna som man känner till och idag köper är ju, dels är det hälsoundersökningar som vi har pratat om. Sen är det rehabiliteringsinsatser och rehabstöd och samtalsstöd av olika delar, alltså apropå den psykiska ohälsan givetvis. Man köper en hel del av typ motionstjänster på arbetsplatsen och företagsmassage och annat. Så det är det som man då kommer att säga.
Så väldigt konkreta paketerbara delar i någon större helhet helt enkelt.
Ja, men om man däremot ställer frågan till företag så här, vad är viktigt för er? Då kommer de antagligen svara annorlunda. Då kommer de säga, men det är viktigt för oss att ha ett bra medarbetarerbjudande, att ha friska medarbetare, att vi klarar våran återhämtning, att medarbetarna sover bra på natten och att vi har ett bra socialt klimat på arbetsplatsen och så vidare.
Just det.
Och då är det inte så säkert att det är de här tjänsterna som jag precis nämnde är lösningen på deras problem.
Men det är ett klassiskt misstag säkert att man går och köper en massage när man tänker att nu är medarbetarna stressade.
Ja, det kan det vara. Men det är för att man kanske inte vet något annat alternativ hur man ska göra det. Och jag skulle nog vilja påstå, kanske sticker ut hakan nu, men HR sitter ju med de här frågorna och funderat över dem i ganska många år. Så där är kompetensen ändå tämligen god, även om kunskapen om olika leverantörer på marknaden är lite låg. Men övriga i ledningen, där är kunskapen mycket, mycket låg.
Vad borde man göra i ledningen då? Borde man utbilda sig mer om det, eller borde man lyfta in HR på något sätt?
Ja, det tycker jag är ett bra sätt att göra. Att utbilda sig mer, ja. Både genom att vara nyfiken på den här frågan, eftersom den är svår att ducka för nu. Ska man ha de bästa medarbetarna, ska de ha förutsättningar att prestera? Och det brukar vara den största kostnaden, vilket en vd eller en controller brukar vara intresserad av. Ska man få ut så mycket som möjligt av den och se det som en investering, så behöver man som satsa på personalen. Det är idag en no-brainer, men jag tror att många i ledningen inte kan den hälsoekonomiska beräkningen eller hur man kan göra det här. Så absolut bjuda in HR och lyssna ordentligt och sitta ner och prata om den frågan.
Och där kanske också en bra partner kan hjälpa till. Jag tänker att snacka hälsoekonomi med ledningen kanske.
Absolut.
Och ge verktyg och begrepp. Förlåt, men liksom just att sätta begrepp som förstås. För att jag tänker på att man kan öka kompetensen. Väldigt många, jag brukar säga det, om man sätter folk i ett rum och så får de, alltså, tvingar man dem med retoriska frågor och varför, reflektera över vad som får dem att må bra och vad de tror får verksamheten att må bra. Så oavsett bransch så landar man ju väldigt mycket i det du pratar om. Alltså personalens förmåga att liksom prestera hållbart över tid. Alltså vill jag kunna klara av. Och det landar man i med olika begrepp och olika utmaningar. Men steget till för många att koppla det till hälsoinsatser man gör, där blir det så här, nej, men det blir mjukt och flummigt liksom så där. Ja. Så att just att kunna visa, för det finns ju väldigt mycket siffror att använda, hälsoekonomiska liksom saker som öppnar dörrar. Och där kan man ju behöva hjälp och sätta dem i ett sammanhang och rita kartan för vår organisation och vad vi behöver. Och det här roddar vi själva, men vi är inte experter på allt, så vi behöver en just partner som kan hjälpa oss med de här bitarna långsiktigt. Och där tror jag det är jättemånga organisationer som kan göra jättemycket mer.
Bara för att förtydliga, då som ledningsperson kan man överväga att köpa en hjälp med hälsoekonomin och ta fram bra konkreta nyckeltal kanske.
Ja, mm. Och jag skulle vilja säga som tips till HR är att inte bara dra kalkylen. För att ibland så skjuter det över målet. Att man behöver, som du nämner Sofia, som jag tror du menar där, att man grundar det i de väldigt basala resonemangen kring hur medarbetarens hälsa hänger ihop med företagets affär. Det är för att eftersom HR har funderat mycket på det och har en hög kompetensnivå så kan man skjuta över målet. Man kanske går in och så drämmer man en kalkyl i bordet och säger så här är kalkylen. Så här mycket pengar kan vi spara eller så här mycket outnyttjad potential har vi hos vår arbetskraft. Medan de andra i ledningen kanske inte köper resonemanget att en medarbetare som sover dåligt presterar sämre. Eller en medarbetare som har dålig kondition presterar sämre och är borta oftare.
Så du menar att man behöver förklara hur det hänger ihop?
Ja, precis. Mm. För annars tror jag att den kalkylen riskerar att inte bli trovärdig eller att litas på helt enkelt. Hamna i hyllan och så händer precis ingenting. Mm. Jag menar ju inte då att man inte hos ledningen kommer förstå, men man behöver vara överens om vad är hälsa för det första. För att om man säger hälsa så kommer man i en ledningsgrupp att ha ett antal som tänker löpning.
Mm. Så det är samma resonemang vi för här som man behöver föra i ledningsrummet?
Ja, precis. Och de grundläggande resonemangen och hela argumentationskedjan egentligen. Så här, är vi överens om att om du har sovit dåligt, säg om du har sovit dåligt till vdn i 2 veckor.
Mm.
Dag 15, presterar du bättre eller sämre då? När du ska sitta med det svåraste problem du har. Bättre eller sämre? Ja, men det är väl självklart. Okej, och så tar man då argument för argument. Mm. Och så sen så säger man, okej, nu har jag räknat på det här. Så här ser det ut i vår organisation. Mm. Och då kan man använda då de verktyg som man har. Till exempel en hälsoundersökning som är väl sammanställd. Koppla då livsstilsvanor till de hälsoekonomiska beräkningarna. Och därigenom så får man ut då potentialen.
Mm.
Så då har man liksom helt plötsligt höjt värdet av en kostnad för hälsoundersökningen som man då kan använda för att göra beräkningar i organisationen.
Jag tänker också att på flera håll så kanske det är så här, vi vill satsa på hälsa och bara, ja men gud, herregud, här får ni massa pengar till det, för det har vi, ja, det har vi insett, det är ju helt rätt och det är employee branding fråga och allting. Men då kan det ändå vara så här, jo, fast vi vill bara göra det om ni är helt med, att vi alla tittar på hälsa på liksom, ja, men vårt unika sätt, men gemensamt. Att jag tänker att det är fortfarande viktigt att ledningsgruppen förstår vad det är vi pratar om när vi vill satsa på hälsa och inte så här, nej men gud, vi sanktionerar det, absolut, vi står bakom, men också det här då att inte dyker upp aktiviteter, men också inte helt förankrat vad det är vi pratar om, utan för då går vi också miste i långa loppet om fulla potentialen. Hur ser du på det?
Jag är lite osäker på frågan.
Men får jag plocka upp bollen?
Ja.
För jag tänker det du sa nu, Ann-Sofie, det knyter jag till de där punkterna 2 och 3 i de här då framgångsfaktorerna. Som är då förankra och kommunicera i hela organisationen och börja med ledningen.
Mm.
Och det känns ju då som att den diskussion du beskrev alldeles nyss, Fredrik, den behöver man ju nästan ha. Dels för att man ska kunna börja med ledningen.
Mm.
För hur ska de kunna börja med något om man inte ens har satt vad det är?
Mm.
Och sen tänker jag också det här att om saker ska förankras och kommuniceras, inte bara hamna på intranätet som en notis, behöver ju ofta, om inte börja i toppen, så åtminstone delvis komma därifrån.
Ja.
Mm.
Mm.
Nej, men jag tänkte med att man kan säga ja till att vi ska satsa på hälsa. Man kan avsätta medel och resurser till det.
Ja.
Men det kan man göra utan att vara, man kan fortfarande tänka, ja, nu kommer de dra igång löpgrupper. Gud vad bra.
Ja.
Alltså att man behöver också, alltså vi vinner på att man verkligen, så är ni verkligen med på så att vi alla ser på det här på samma sätt, på våra utmaningar och möjligheter.
Ja.
Att liksom så här, nej men gör vad ni vill. Här, ta den här bollen och spring på den. Att där tänker jag också ibland att jag kan se en tendens att jag har en liten dialog just nu med en organisation där det är så här, men det är klart att vi ska satsa på det här. Och jag är så här, det kommer bli intressant när jag börjar dra mitt resonemang. För jag tror att de kommer gilla det, men jag tror också att de kommer säga, oj, ja, vi tänkte nog lite mer morötter och tights faktiskt. Men det här kan vi nog köra på också. Alltså att man vinner på att jobba med den här frågan som vi här inom många andra ser på hälsa.
Mm.
För att det ska funka långsiktigt.
Mm. Mm. Ja, men då förstår jag. Jag möttes av det också på ett kundmöte. Och efter kundmötet så sa de så här: vi är ganska lättare nu, för vi trodde att du skulle komma hit i löpartights och prata om det. Men jag tror det här, du förstår vad du menar, men jag tror att det handlar väl om en ansvarsfråga och ägandeskap av frågan. Och då är ju frågan så här: är ledningen ansvarig för hur det går för bolaget? Ja, det är ju ganska rimligt.
Mm.
Okej, är ledningen ansvarig för att skapa förutsättningar för prestation i organisationen så att man... Så att det går bra för organisationen? Ja, det skulle jag vilja säga att det är. Så det tycker jag. Sen är det ju så att det inte alltid har landat ännu. Men vi kämpar på för det helt enkelt.
Mm. Mm.
Just det.
Men då tänker jag, det som jag vet att många brottas med, det är ju just att den där dörren in till ledningsrummet alltså är stängd. Alltså, den är inte stängd så att det är så här lås och bom och någon är arg där inne, utan det är snarare så här: nej men gud, HR får driva den här frågan. Alltså det är, de har kompetens och vi står bakom. Liksom. Hur kommer man in där? Det här är en så här million dollar question. Men vad är framgångsfaktorerna där? För ni har ju liksom, ni gör ju det. Ni har ju uppdrag där det är så.
Ja.
Med där.
Men jag tror att det gäller att vara som alltid väldigt förberedd, att ha värmt på, att man behöver liksom jobba för att komma in helt enkelt och vara konkret och ha en tydlig process. Det är ju du nämnde partnerskap, men det handlar ju också om interna partners i en organisation. Så att man stärker relationerna i organisationen och jobbar i olika forum. Och sen så har man sätter helt enkelt en plan för hur man ska nå ledningen.
Mm.
Och jobba i ett strukturerat sätt.
Mm. Och identifiera vilka personer du behöver bygga en relation med först då. Du och ditt bolag, för att ni sen ska få tillgång till ledningen.
Ja, precis.
Hur lång tid kan det ta?
Oj, det kan ta ganska lång tid. Ibland så kan det ju vara tyvärr så att ett bolag har fel ledning. Och då kommer det aldrig hända.
Nej, just det.
Men alltså, ur ett hälsoperspektiv så vis. Så det är väl som den här diskussionen att man väljer sina chefer också. Så då vill inte ledningen överhuvudtaget, så kanske det inte kommer hända. Men annars så ska jag säga att det är väl som en normal säljprocess för oss. Att det är så här 6 månader till 3 år. Där man bygger relationer och jobbar in sig i olika delar av organisationen.
Mm. Så det som ska hålla långsiktigt behöver också få ta lite tid att bygga upp?
Ja, precis. Mm.
Ja, men det är som, jag menar, har man en relation och om man då, och någon kommer och säger att jag tror att du skulle behöva det här, så litar man ju på det. Men har man inte, jag har ett exempel där jag är just kontaktperson åt liksom en kund som jag har för en leverantör, och där jag är så här, har efterfrågat att jag vill ha, det här är vår verksamhet, det här är våra utmaningar och jag vill jättegärna att ni tipsar om saker som vi kan behöva. Och jag bara känner att okej, jag är med på en mejllista där det bara kastas ut precis allting som kan tänkas behövas om man driver företag. Vilket inte alls känns personligt, inte relation, inget namn liksom sådär, utan ja, det är en avsändare såklart. Men, och då kan man säga, där är ju verkligen inte, det är en potentiell leverantör, men det är inte en partner.
Nej.
Utan där är det en stor brist på det.
Mm. Mm. Ja, där åker man ju på den här tidsbristen då. Att fördelen med partnerrelationen är ju att man har ett filter. Att det är någon som sållar informationen. Och tittar på vad skulle fungera för våran verksamhet.
Yep.
Och vad är relevant för oss där vi är här och nu. Lite som det jag nämner mig i början här. Att var ska man börja någonstans? Ja, det beror lite på situationen. Vad man har tid med och vad man kan prioritera. För det är ju då så att om man ska rulla ut ett större hälsoarbete i en organisation, då måste det finnas en mottagare och det måste finnas lite tid att ta emot det här. Och har man då håller man på att rulla ut sin största affär, eller man sitter inför tajta deadlines i en hel organisation, eller man gör stora omställningar, ja, då kanske det inte är rätt timing att göra just den större utrullningen.
Nej,
men det finns ändå andra saker man kan göra.
Absolut, förmågan att hantera den utrullningen är ju, alltså vår hälsa är ju väl liksom kopplat till den. Vi ska omorganisera, vi ska någonting, så är det ju, ja, hur skapar vi liksom kraft och energi? Och det blir ju en hälsofråga.
Ja.
Alltså jag tänker ju en bild där, om det inte är HR så kanske HR i nästa led tar hjälp, men att, ja, precis, att vi pratar om vår verksamhet framöver.
Mm.
Och att liksom första frågan är så här, okej, hur skapar vi förutsättningar för kapacitet hos våra medarbetare att hantera den här förändringen?
Mm.
Och det är en HR-fråga, och därför måste HR sitta i liksom verksamhets... kärnan, alltså liksom ledningsgruppen. Och sen HR kanske i sin tur, eller direkt ledningsgruppen, känner att okej, men vi har ju en hälsopartner som kan hjälpa oss med de här bitarna. Och att det finns naturligt med. Där spar vi mycket tid.
Mm.
Istället för att vi ska upptäcka längs vägen att oj, vi skulle nog behövt ha hjälp med vissa bitar här. Så att,
ja.
Finns de öronen på plats i början är det ju liksom lättare. Och det är ju verkligen relation det hänger på att
vara
där. Och ett lite nytänk, tänker jag.
Mm. Mm. Ja, det är det. Det blir ju ett annorlunda sätt att arbeta på i vart fall. Och det ställer krav på båda sidorna att den tidigare leverantören som kanske var ordermottagare säger, ja, men hälsoundersökningsfallet, hej, vi vill köpa hälsoundersökningar, bra, hur många vill du ha? Hur många är ni? Där ställer du krav på den rådgivande rollen också i det att ställa frågorna tillbaka. Så här, vad är målet med det? Och, och beroende på de svaren då, se om det är någon annan lösning som kan rekommenderas i det fallet.
Jag har sånt där exempel där man gör en hälsoundersökning i september och några mår fruktansvärt dåligt. Men så görs den över ganska lång tid. Så att de sista som gör den kanske gör den december, januari. Och sen återrapporteras det. Och då är det så här, okej, de här människorna har flaggat i september. Hur dåligt de mår. Och det når inte chefen som är relevant för den gruppen förrän i januari.
Oh, det är inte magen när du säger så.
Ja, och det är så här, att leverera den tjänsten, det ska inte kännas jättebra. Att så här, hörni, nu gör ni så här. Och vi tror att vi kommer se det här. Och ni kommer inte få datan till rätt personer förrän i januari. Det här kommer bli ett problem. Så här.
Jag har ett exempel på... Ett dåligt exempel på när vi... var leverantör till ett företag och så skulle vi leverera en föreläsning om stress. Och det gjorde vi, och så ringde jag till föreläsaren och frågade, hur gick det där? Det gick helt åt skogen. Okej, förvånad var jag för en duktig föreläsare. Vad var det som hände? Jo, hälften av de som var där, det var ett par hundra pers, de hade fått sparken på morgonen.
Apropå
så jag ringde då till beställaren och frågade hur tänkte ni nu? Ja, men vi tänkte vi kör för ändå, för att det är säkert det här behöver de få höra.
Deras
tillvaro hade ju såklart, ni förstår. Ja. Det är ett exempel på, hade vi kunnat vara närmare kunden så hade vi såklart vetat att så här, nu har vi uppsägningar här. Men i det fallet så hade de ringt in och vi var liksom leverantör. Vi hade inte riktigt kunnat förutse det. Så det var ett tråkigt exempel på hur det kan gå.
Men jag tänker också på att man säger att men de som allra mest skulle behöva vara här just nu när det är någon typ av sån aktivitet, de är inte här. Och då är det så här, är det problem med aktiviteten eller är det då ett liksom problem med kulturstruktur? Att så här, okej, vi lägger in aktiviteter som ska stötta er hälsa, men ni känner inte att ni har tid att gå dit. Då är det så här, problemet ligger ju någonstans på båda. Liksom, ja.
Ja, nej, men det är många intressanta frågor som har kommit fram här i diskussionen, tycker jag. Och jag tänker också att ni där ute som lyssnar, det vore väldigt intressant att höra från er hur... Men hur är det där du jobbar, antingen du är chef eller medarbetare? Har ni de här målen? Gör ni lösryckta aktiviteter? Det finns en koppling till verksamhetens eget mål. Det vore så himla kul att få höra. Så snälla, hör av er. Ni vet ju var vi finns, på healthforwealth.se, på LinkedIn, på Facebook. Och Fredrik, tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack så mycket.
Ja, tack. Vi brukar ju tacka vår samarbetspartner Twitch Health, och idag sitter han i studion också som representant för alla medarbetare också.
Ja.
Tack till Agda Media för produktionen.
Må så gott.
Ha det bra.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.